Så ska vi fortsätta med första Korintierbrevet. Så vi har kommit till kapitel 12, låt oss slå upp till kapitel 12. I första Korintierbrevet så ska vi börja på med det kapitlet idag. Se hur långt vi kommer, antagligen bara några verser. Men kapitel 12 i första Korintierbrevet, vi läser från vers 1 och till vers 11. 1 till 11. Följ med era biblar så läser jag första Korintierbrevet kapitlet vers 1. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga, Jesus är Herren, annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap. Genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Amen. Så vi är i kapitel 12. Det kapitel som inleder ett nytt ämne om de andliga gåvorna. Ett ämne som jag tror att många i det här landet, många kristna i det här landet har spenderat oändligt mycket tid med att försöka förstå och studera. Inte nödvändigtvis så att de har läst på vad skriften säger det eller vad som är en biblisk förståelse, utan de har läst det från andra källor. De har tagit till sig, de har lyssnat till sådana predikanter som talar det vill höra. Och vi behöver också förstå vad Bibeln säger om det andliga, om de andliga gåvorna. Vi kommer att spendera 3 kapitel åt det, 12, 13 och 14, om de andliga gåvorna. Vilken plats har det i den kristna församlingen idag? Vad är en andlig gåva? För vem är det? Hur vet man att man har en andlig gåva? Och allting sådant. Alla möjliga frågor, alla praktiska frågor som vi kan tänkas ha kring detta ämne kommer Paulus att gå igenom här i dessa kapitel. Vi kommer att spendera en längre stund med att studera de andliga gåvorna. Jag är övertygad om att vi kommer att bli uppbyggda. Vi kommer att komma ut ur det här studiet med en biblisk förståelse. En bättre förberedelse för vad Bibeln säger om dessa ting. Så kapitel 12-14 utgör alltså en helhet om ämnet andliga gåvor. Ett väldigt kontroversiellt ämne kan man säga. Milt sagt. Kanske ett av de mest debatterade ämnena. Jag minns för några år sedan då Grace Community Church ordnade en konferens som hette Strange Fire. Hur det blev till en stor kontrovers i den evangeliska världen. Hur kan de ordna en sån konferens? Hur kan de förneka andens gåvor? Hur kan de vara så emot anden? Har de aldrig läst kapitel 12-14? Och vi vet förstås att de har läst kapitel 12-14. Det var hela poängen med konferensen, att lägga fram en sund, en biblisk förståelse av andliga gåvor. Framförallt av de mirakulösa gåvorna. Det är väldigt lite kontrovers kring vissa gåvor, som att kunna predika eller kunna tjäna eller någonting annat. Utan det är alltid kontrovers kring profetia, tala i tungor. Helande. Sådana mirakulösa gåvor som orsakar mycket kontrovers. Som utförs ofta i Jesu namn. Om man går och lyssnar till någon som påstår att de andliga gåvorna existerar, eller alla andliga gåvor existerar, alla mirakulösa gåvor. Vi kan resa upp människor ur graven, och vi kan ge dem synen tillbaka, och vi kan tala mirakulösa språk. Det de alltid säger är: gör det i Jesu namn. Bli frisk i Jesu namn. Och så vidare. Bli rik i Jesu namn, om man vill dra det riktigt långt. Alltid använda detta som en formel på ett sätt, som för någon vis att göra det till en trollkarl som kommer och säger sin lilla formel, så avslutar han med de viktiga orden: i Jesu namn, amen. Och på det vis så måste Gud göra det just har sagt, eftersom han la till i Jesu namn på slutet. Annars skulle Gud kunna ignorera det. Men när han la till i Jesu namn på slutet, så betyder det att Gud måste utföra det, för nu har han uttalat de magiska orden. Så allt sådant behöver vi ha en ska vi säga, forma en biblisk förståelse om, kunna bemöta på ett korrekt sätt. Inte bara förkasta det och säga att allt sånt där är nonsens. Allt är nonsens, jag tror inte på det där. Vi måste ha en orsak till det. Vi måste förstå, för Bibeln talar i 3 kapitel här om dessa ting. Vad är vårt svar? Vi har talat om andliga saker tidigare. Det här kommer att handla om de andliga gåvorna. Men vi har talat om andliga människor i det här brevet. I kapitel 2 talar vi om de andliga människorna. Och Paulus nämnde där i kapitel 2, vers 14 och 15. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Men den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Så det här ordet andlig har återkommit flera gånger i det här brevet. Det verkar vara något av ett favoritord. Kanske för korintierna. Kanske var det just det ordet de använde för att visa hur mogna de var. Hur kristna de var. Vi är andliga. Och vi har våra andliga gåvor som bevisar att vi är andliga. Andliga människor. Så det här är ett ord som Paulus återkommer till i detta brev. Någonting som korintierna, någonting som vi behöver förstå. Vad betyder det att vara en andlig människa, har vi talat om. Och vad betyder det att det finns andliga gåvor? Vad är en andlig gåva? Så, termen andlig återkommer. Någonting vi behöver ha en korrekt biblisk förståelse av. Så låt oss börja på nu med denna studie. Från vers 1 ska vi börja, och så ska vi se hur långt vi kommer. Talligen inte så långt. Vers 1. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Så här går nu Paulus alltså in på ett nytt ämne, som han brukar göra när han inleder med när det gäller. Han gjorde samma sak i kapitel 7, vers 1. När han började tala om äktenskap, så sa han: när det gäller det ni skrev. Det här är ett favorituttryck för Paulus. Någonting han säger att nu lämnar vi det vi just har talat om. Nu går vi vidare till nästa sak. När det gäller. Så i det här 2 nästa kapitel så ska det gälla en och samma sak. Och en liten, kanske mer av en sidopoäng här. Men det Paulus egentligen skriver här är att när det gäller det andliga. Han nämner inte ordet gåva. Det finns inget ord för gåva här i den här versen. Om du har en New American Standard Bible, så tror jag att det ordet är kursiverat i den bibeln, för att det visar att ordet finns inte i grekiskan. Så det finns en viss kontrovers också kring det, att vad talar egentligen Paulus? Talar han om andliga gåvor eller talar han om andliga människor? När det gäller de andliga människorna, vem är verkligen andlig? Och så ska han visa vem som verkligen är andlig. Men det som vi alltid gör för att lösa sådana här problem, för att förstå vad det handlar om, när Paulus har kanske lämnat bort ett ord som gör det lättare för oss att förstå, är att vi ser på kontexten, på sammanhanget, för att se vad är det handlar om. Och det är klart och tydligt att det här kapitlet och nästa kapitel och därpå följande handlar om andliga gåvor. Vers 4 använder ordet gåva. Det finns olika nådegåvor. Det här ordet gåva som betyder, är på grekiska karisma, från vilket vi får karismatiker bland annat, är något som återkommer i vers 9, 28, 30, 31. Så vi ser att ordet som är kanske nyckelordet i det här kapitlet är just det här karisma. Karisma, gåva, eller en nådegåva kanske man borde kalla det, för att förtydliggöra det ännu klarare att det handlar om någonting som vi får, någonting som kommer från Gud. Gud är den som ger, det är en gåva från Gud, det är inte någonting som du har arbetat upp inom dig själv, du har utvecklat till att vara en profet eller någonting sådant. Det är en gåva från Gud. Så, vad är det Paulus säger när det gäller det andliga, alltså de andliga gåvorna? Bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Att ni inte ska vara okunniga. Det här visar oss hur viktigt det är. Hur viktigt det är att vi förstår det här. Att man inleder med någonting sånt här, att säga att jag vill inte att ni ska vara okunniga, ungefär samma sak som att ni har redan en förståelse om det här, men jag ser hur den missbrukas, jag ser hur den används fel, jag ser hur ni har missförstått det ena och det andra, och nu kommer jag för att korrigera det. Jag vill inte att ni ska vara okunniga. Det finns en viss desperation i Paulus röst här, att vända det till någonting så att det kan vara kunniga i ämnet. Så att det som faktiskt går omkring och har andliga gåvor och utnyttjar det till Guds ära inte är okunniga i ämnet. Så det är ett viktigt ämne. Vad är en andlig gåva? För vem är det ämnade? För vilket ändamål? Finns det än idag? Hur kan vi skilja mellan sanna manifestationer av andliga gåvor och falska? Medan sådant som bygger upp och sådant som inte bygger upp, som bygger ner, vad heter det, river ner. Så här har vi några frågor att ta oss an och studera i det här kapitlet. Vad är en andlig gåva? Vi tar och börjar med den. Vad är en andlig gåva? Ett kort svar på den frågan. Vad är en andlig gåva? Jo, en gudagiven förmåga att tjäna i församlingen. Det är alltid till för att tjäna i församlingen. Och den är en gåva från Gud. Vi ska se närmare på det senare i det här kapitlet. Men vi kan redan nu se vers 7-10 hur Paulus beskriver det. Som vi redan läste, vers 7-10. Men hos oss, var och en, visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap av samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Så vi ser det andliga gåvorna är alltid till för att tjäna. Tjäna på ett eller annat sätt. Och tjäna i församlingen. Detta är syftet och detta är definitionen, den korta definitionen på vad en andlig gåva är. Det är inte en gåva som Gud ger åt icke-troende. Det är inte en gåva som Gud ger för att vi ska kunna fara till ett sekulärt sammanhang och göra underverk. Det är en gåva som är till för att tjäna Guds församling. Så det är till för tjänande. Det är viktigt att få med sig. Vi fortsätter att se vidare på det här. Vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till det stumma av gudarna. Så Paulus tar nog som kontrast deras nuvarande liv till det som de levde förr. När de levde som hedningar och de tillbad falska gud, han lägger fram att det drogs oemotståndligt till dessa gudar. Det var som att det skulle ha varit en kraft som drog dem utan att de ens märkte det. Det här ordet oemotståndligt nödvändigtvis i grekiska, men betydelsen är det att det fanns någonting bakom de falska avgudarna som drog dem in i avgudadyrkan. Och vad är det som har dragit dem in? Vad är det som har verkat? Vi vet att avgudar är ingenting. Avgudar i sig själva är bara en stum avbild, som Paulus själv säger här i den här versen. Men om vi ser tillbaka ett par kapitel, kapitel 10, vers 20, så nämnde Paulus om avgudadyrkan följande. Nej, vad hedningarna offrade åt onda andar och inte åt Gud. Ursäkta. Och jag vill att ni inte ska ha gemenskap med onda andar. Så avgudadyrkan är inte bara en någonting som sker till en stum avgud av trä eller sten, utan det finns en verklig andlig verklighet också där. Onda andar som drar aningslösa syndare till att tillbe falska gudar. Korintierna drogs till det. Korintierna hade mer än nog med erfarenhet av falska gudar, av avgudadyrkan. Vi har konstaterat det tidigare och sett på flera exempel i Nya Testamentet, i Apostlagärningarna, hur det fanns tempel till den ena och den andra avguden. Hur Paulus kom till Aten och såg tempel och han såg altaren till alla möjliga gudar. Det fanns ett altare för varje gud som kunde tänkas. Så erfarenheten för korintierna var just denna, att det tidigare dragits till alla dessa falska gudar, alla dessa avgudar, av onda andar. Onda andar som vill leda människorna bort från Gud och bort från sanningen. Det finns en verklig andlighet också i avgudadyrkan. Det är inte bara kristna som är andliga människor på det sättet, utan det finns en andlig verklighet också i avgudadyrkan, i falska religioner. Det är bara det att det är en ond andlig verklighet, onda andar bakom dem, som drar dem, som för dem bort från Gud, från sann tillbedjan. Jag tror inte att det här är enbart isolerat till det vi kan se i Korint och det som har skett i historien med avgudatempel, så att vi idag inte har någon form av ond andlig verksamhet. Att det inte skulle finnas idag samma problem som fanns i Korint på den här tiden, utan vi ser än idag hur det finns falska religioner och falsk tillbedjan. Det finns än idag människor som dras till New Age, som dras till östliga religioner, som håller på med sådant som klart och tydligt handlar om någonting andligt. Det verkar, man kan se det på människorna, hur det påverkas, hur det dras in i en allt mer skadlig andlig verklighet som är full med onda andar. Vi får inte bli så avtrubbade från denna verklighet av onda andar så att vi ser alla avguderier bara som någonting ytligt, någonting som sker i köttet, någonting som sker här i den här världen, utan att det faktiskt finns någonting bakom det, någonting som drar människorna bort från Gud till avgudadyrkan. Jag har sett med människor som kommit in i New Age och blivit mer och mer involverade, som går upp i trans och kommer in i extas och som gör saker som inte är naturliga. Det kan fullkomligen uttala sådana ord som de inte visste att de kunde tala. De kan göra fysiska handlingar som verkar onaturliga. Det finns en verklig andlig verklighet. En andlig verklighet också i de falska religionerna. Bara det att det är en ond andlig verklighet. Och inte bara i religion. Jag är övertygad om att också sekulära människor är påverkade av samma onda andar. Och det må kalla sig icke-religiösa och ateister och vad de än vill, agnostiker. Men jag vet att där finns en sann, ska man kalla det, verklighet, en närvaro av onda andar. Det som vi hörde då Daniel predika ur Efesierbrevet, hur en av Satans favoritlögner är denna, att han inte finns. Att han gör sig till någonting som inte existerar. Att människor blir så obrydda, så avtrubbade att de tänker att så länge jag håller mig bort från allt religiöst, så länge jag håller mig till allt det sekulära och litar på vetenskapen, så då kan ingenting ont drabba mig. Finns det ingenting ont som kommer från det andliga. Men vi vet att Satan går omkring och förleder människor. Förleder dem bort från sanningen. Han klär sig som ett ljusets ängel. En ljusets ängel. För att förleda människor. Lura dem. Få dem att tro att han inte existerar. Få dem att tro att det inte finns onda andar. Att det inte finns avguderi som fullkomligen drar bort människor från Gud. Och det var den erfarenheten som korintierna hade. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt. Ni vet. Det bör vara så klart och tydligt för dem att de kommer ihåg det. De kan minnas när de var hedningar, när de gick in i avgudatemplen och drogs in i den här andligheten. Tänkte att här finns någonting verkligt, här finns kanske någonting mer, någonting djupare, någonting visare. Men det enda det var de onda andarna som drog dem bort från Gud. Så det här är en av de första sakerna vi bör förstå när det gäller andliga gåvor. Hur det också finns en motsatt sida till den helige ande och den helige andes gåvor. Det finns onda andar. Det finns människor som dras till dem. Och vad leder det till? Jo, att det kan utföra sånt som verkar onaturligt. Som verkar komma från det andliga. Gör sådant som uppfattas som andligt. Alltså en falsk manifestation av andliga gåvor. Det är en av de första sakerna vi bör notera när det gäller de andliga gåvorna. Att det finns falska manifestationer av andliga gåvor. Att även fast man dras in i eufori eller extas och går upp i olika syner och i trans och uttalar ord som låter onaturliga eller man mitt i allt börjar man tala ett språk som man aldrig har kunnat tala eller uttalar ord som inte betyder någonting, så betyder inte allt det att det är från Gud, att det är från den helige ande. Det finns falsk manifestation av andliga gåvor. Sånt som är till för att leda människor fel. Sånt som är till för att föra dem bort från Gud. Och det jag tror, och det som jag också tror att vi i den här församlingen tror, är att det vi ser idag av alla det som påstår sig tala i tungor, eller påstår sig kunna hela människor från blindhet, eller vad heter det, att man inte kan tala, att man är stum, eller döva människor, eller kan resa människor ur gravar, eller allt sådant som verkar mirakulöst och komma från Gud. Att det mesta av allt det vi ser idag är i själva verket från onda andar. Det är i själva verket onda andar som drar människor in i en ond andlighet. Får dem att utföra saker som är onaturliga. Som är utöver det fysiska. Mystisk religion i öst och i väst också för den delen. Men de kommer ofta från öst, de mystiska religionerna. Leder ofta till sånt. Leder till människor som talar i en form av trans eller extas. Talar sånt som de inte borde kunna tala. Gör saker som de inte borde kunna göra. Men det är inte från den helige ande. Bara för att man kan göra det betyder det inte att det är från den helige ande. Vi kommer att se i nästa vers, men kan nämna redan nu att det som bestämmer om en gåva är från den helige ande, om det verkligen är från Gud, är inte hur, eller vad ska vi säga, själva manifesteringen i sig själv. Det är inte det att du kan ligga på golvet och skratta som att du inte kan kontrollera det, eller skälla som en hund, eller rulla omkring på golvet i extas. Det är inte i sig själv ett tecken på att det är från Gud, utan innehållet i det du säger är det som bestämmer. Är det i enlighet med skriften? Är det i enlighet med vad Guds ord har uppenbarat? Det bestämmer om det är från Gud. Erfarenhet kan vara förledande. Människor kan förledas till att tro att deras erfarenhet är, den var så äkta. Jag var så nära Gud, jag kände hur jag var nära Gud. Men erfarenheten är inte det som bestämmer om det är från Gud. Skriften bestämmer, sanningen bestämmer. Vad är det du säger? Vad är innehållet? Och det är det som Paulus kommer till. Vi ska fortsätta med vers 3. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Så här ser vi Paulus sätta upp ett test för att se om en andlig gåva verkligen är sann. Om den är äkta, om den kommer från Guds ande. Det första och det kanske viktigaste testet på detta. Och det är uppdelat i två delar. Paulus tar först en negativ del och sen en positiv del. Och vi ska se på båda två. Den negativa delen av testet är denna. Ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Förbannelse över Jesus. Och det här kan ju verka väldigt märkligt. För vem går omkring och säger förbannelse över Jesus? Vilken av alla framgångsteologer går omkring och säger förbannelse över Jesus, bli rik. Förbannelse över Jesus, bli helad. Nej, de säger att i Jesu namn, bli helad. I Jesu namn, gör si, gör så. Så vi kan se på det här och vi kan tycka att det verkar märkligt att om det här är endast det som är testet, att man säger förbannelse över Jesus, då är det väldigt få. Väldigt, väldigt få som utför en falska andliga gåvor. Som utför det som är från de onda andarna istället från Guds ande. Men det är att se väldigt ytligt på det här. Vi behöver se att det finns något mer i det här testet som Paulus vill att vi ska förstå. Det visar oss något mer konkret än att bara säga orden förbannelse över Jesus. Så det finns, när jag läste på det här så fanns det lite olika idéer eller teorier om vad det egentligen kan ha handlat om. För vad är det exakt Paulus syftar på här? Och det jag kom fram till att vi kan inte vara helt säkra på vad det är. Men några teorier är det att det kan handla om att någon har just blivit ny kristen och har erfarenhet med sig från det hedniska. Har gått upp i extas i de hedniska templen och talat alla möjliga konstiga ord som de inte ens vet vad det har handlat om. Och en del av dessa ord kan ha varit att de har talat förbannelse över Jesus. Jag vet att kristendomen på den här tiden kom in som en väldigt annorlunda religion. Den sa att det fanns bara en Gud. Medan alla de här falska religionerna säger att det finns en mängd med gudar. Det finns en gud för det för vädret, det finns en gud för skörden, det finns en gud för det ena, för det andra, för kärlek, för äktenskap, för si och så. Och så kommer kristendomen och säger att det finns en gud. Jesus är Gud. Och vi vet hur det ledde till uppror i Efesus och på andra ställen. Hur de här som tjänar pengar på avguderi ställde till med bråk och försökte få Paulus och de andra kristna att bli fängslade och avrättade och allt möjligt. Så vi kan se att det kan finnas ett element i det att de har uttalat förbannelser över Jesus. Jag ser hur kristendomen kom in med sina påståenden om att det finns en Gud och ingen annan. Och så uttalade de sina förbannelser över Jesus. Och en ny kristen, en som just kommit till tro och som tar med sig sina erfarenheter och kommer med det som han eller hon har gjort tidigare, förstår inte bättre, tror fortfarande att andlighet handlar om att gå upp i extas och tala ord som man inte riktigt kan kontrollera och mitt i allt säger man förbannelse över Jesus. Oops. Kanske finns det en sådan ett element av det i det som Paulus säger här, deras tidigare erfarenhet av att ha varit i avgudatemplen. Men eller vi kan också se att det kan funnits annat. Det kan ha funnits de som var judar. Vet att i den tidiga kyrkan så var en stor del både judar och hedningar. Det är en av de här stora nyheterna, eller vi ska säga hemligheter som hade uppenbarats i Nya Testamentet, i det nya förbundet, var att Gud rivit skiljemuren mellan judar och hedningar. Så att många av dem som var i den kristna församlingen kom från en judisk bakgrund. Från en judisk bakgrund. Och de kunde se vad de kristna undervisade. Om att Jesus hade blivit korsfäst. Och att han hade blivit uppspikad på trä. Och vad säger Bibeln om sådana som blivit upphängda på trä? Femte Mosebok. Det som Paulus själv citerar i något brev. Galaterbrevet tror jag. Förbannade var och en som är upphängd på trä. Så vi kan se att det kan ha funnits en... funnits judar som såg detta och som hade lärt sig det från barnsben, att var en som är upphängd på trä är förbannad. Det är en förbannelse över den personen, så de har tagit med sig det här och trott att istället för att det är någonting ont eller någonting fel, så säger de förbannelse över Jesus. Han har blivit upphängd på trä. Förbannelse över honom. Och inte förstått att det de talar är delvis sant. Gud led verkligen sin förbannelse komma över Jesus på korset. Men Gud reste också upp honom som ett tecken på att han godtagit Jesu verk. Att han försonat sitt folk genom Jesu blod. Och det hade inte förstått den andra delen. Jag hade inte förstått att Jesus verkligen är uppstånden. Att han inte bara är en människa som dött på ett kors, utan att han faktiskt är Gud. Han har uppstått från de döda och att han sitter på Guds tron. Så kan det ha funnits andra teorier. Jag behöver inte nödvändigtvis nämna alla teorier. Poängen är inte att vi förstår exakt vilket case Paulus har talat om. Eller vad han har i tankarna när han säger att förbannelse över Jesus här kan inte komma från Guds ande. Det viktiga här är vad som är innehållet i det man säger. Om man säger att man har en andlig gåva, om man talar i tungor eller profeterar, det är kanske de främsta gåvorna vi kommer att tala om, men det är inte bara de två, men vi talar om de gåvor som handlar mycket om att tala, profetera eller tala i tungor eller predika för den delen, så kan inte säga sådana saker som inte är bibliska. Ingen som talar i Guds ande kan säga sådant som går i strid med skriften. Man kan inte komma och påstå att jag ska profetera för er. Och jag profeterar det ena och jag profeterar det andra. Och jag säger förbannelse över Jesus. Eller någonting annat hedniskt. Eller hediskt. Man kan inte komma och påstå sig vara en Guds profet och börja profetera någonting som går emot Kristi evangelium. Det måste stämma överens med skriften, eftersom skriften är den som bestämmer om det är från Guds ande. Det är inte erfarenheten som bestämmer. Det är inte det att du manifesterar någon form av gåva som bestämmer om det är från Guds ande. Det är skriften som bestämmer. Gud bestämmer. Gud definierar i sitt ord. Och det vi kanske också kan se här, och som den här andra delen, den här positiva delen också handlar om vi tar den också. Ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Är vad är det för lära som framkommer här? Vad är det? Det är en av de mest centrala punkterna i den kristna läran. En av de viktigaste punkterna. En av de kanske viktigaste punkterna i den tidiga kristna kyrkan var just denna. Jesu gudomlighet och mänsklighet. Jesu makt. Jesu suveränitet. Jesu person är så central, så viktig, att vi måste få den rätt. Ingen som kommer och påstår sig tala ett ungår eller vad det än må vara för andlig gåva kan ha fel om dessa saker. Man måste få kärnan i kristendomen rätt. Det är så viktigt. Den tidiga kyrkan hade flera, eller efter några århundraden måste de ha kyrkomöten. där de samlades för att diskutera och komma fram till en biblisk förståelse om just dessa centrala saker. Om treenigheten, om Jesu gudomlighet och Jesu mänsklighet, Jesu person, hans natur. De såg det så viktigt att vi har glädjen och nyttan idag av att ha det resultat som kom ut av dessa kyrkomöten. Vi har kyrkomötet i Nicaea 325 efter Kristus som kom fram till, som formulerade den här treenighetsläran som vi än idag tror på och vi än idag står fasta vid och bekänner. Och sen de andra kyrkomötena som kom efter det. Alla dessa tidiga handlar om just detta. Treenigheten. Vem är Gud? Och framförallt, vem är Jesus? Så vi ser det redan här när det här brevet skrevs på 50- eller 60-talet. Antagligen 50-talet efter Kristus. Ett väldigt, väldigt tidigt kedja av den kristna församlingen. Innan Nya Testamentet hade blivit färdigskrivet så var denna sak så central, så viktig för det kristna. Att det måste få det rätt. Det måste kunna skilja mellan det falska och det sanna om Jesus Kristus. Att han är Herren. Att han är Gud. Det kan inte förekomma människor som går omkring och påstår sig vara kristna och tala om en profetia från Gud. Eller att de talar i tungor till hedna folk som tidigare inte har hört om evangeliet. Och så får de inte ens evangeliet rätt. Korintier, vad är det ni gör när ni talar med era hedna grannar på gatan? Eller när ni talar med människorna på torget, när ni går dit för att köpa ert kött eller vad det må handla om. Grönsaker också för den delen. Vi vet inte, det kan vara både kött och grönsaker. Hur som helst, när ni går och talar med människorna, när ni påstår, ni som påstår att vara andliga och manifesterar andliga gåvor, ni måste få evangeliet rätt. Ingen kan påstå att han talar från Guds ande om han säger förbannelse över Jesus. Det vill säga, han förstår inte vad det betyder att Jesus blivit korsfäst och uppstått. Ingen kan påstå att han talar från Herren om han inte kan säga att Jesus är Herren. Att Jesus är Gud. Jesus är Gud. Vad var det Thomas sa åt Jesus när han såg honom uppstånden? Min Herre och min Gud. Min Herre och min Gud. Han hade tvivlat. Han hade inte velat tro sina medsyskon i tron. De andra lärjungarna när de sa Jesus är uppstånden. Jesus är uppstånden. Så han tror jag kan inte tro förrän jag får sticka mina händer i sidan på honom. Se hålen i hans händer. Sen han såg det. Hans första ord. Min Herre och min Gud. Min Herre och min Gud. Alla kristna måste säga att Jesus är Herren. Det är ingenting som är speciellt för mer andliga människor. Hela poängen med den här som vi kommer att se med de här andliga gåvorna, att Gud ger olika andliga gåvor åt olika människor. Det som vi kommer att fortsätta med vers 4 framåt sen, men det tar vi nästa gång. Att Gud ger olika gåvor åt olika människor, men alla får någon form av gåva från Gud. Gud är densamme, men han ger olika gåvor på olika sätt åt olika människor. En mångfald av gåvor, men Gud är densamme. Och oberoende vilken gåva du fått, vilken andlig gåva som Gud försett dig med, så måste denna grund vara rätt. Att vi vet vem Jesus är. Att vi får evangeliet rätt. Att vi vet vad det betyder att Jesus är korsfäst och uppstånden. Jag har egentligen lite mer, men jag tror jag vill lämna det där. Jag tror jag vill ta det här tillfället i akt också att tala till våra själar. Som en herde för era själar och för min egen skull. Vet vi vad det betyder att Jesus är Herren? Att Jesus har blivit en förbannelse från Gud, men att han också har uppstått. Att han har tagit på sig våra synder. Verkligen dött, fysiskt dött för våra synders skull. Och att han har uppstått. Att Gud har låtit honom stå upp ur graven Som ett tecken på att hans verk är fullbordat, perfekt, fullkomligt. Gud är tillfreds med Jesu Kristi offer. Förstår vi det? Kan vi gå omkring och säga att vi är Guds folk? Vi är hans representanter här i världen. Känner vi Jesus Kristus, hans person, hans gudomlighet, hans mänsklighet? Eller behöver vi också bli lärda på nytt i grunderna i läran och få de första grunderna igen? Det här är en inledning på det som handlar om andliga gåvor, men det bör vara en inledning för all form av kristendom. Det här är det viktiga, det allra, allra viktigaste. Paulus ska komma det i kapitel 15 sen om evangeliet. Det allra viktigaste är evangeliet om Jesus Kristus. Det är till för att frälsa syndare som du och jag. Och därför ger jag fram detta evangelium den här söndagen åt var och en som hör de orden. Som vet att det är en syndare. Som vet att de behöver en försonare och en frälsare. Jesus Kristus är denne frälsare. Han är Gud. Han är också människa. Han är människa som en av oss. Han kan sympatisera med oss. Han kan komma ner på vår nivå. Han har blivit frestad på alla sätt som vi blir frestad. Men han är också Gud. Han är mäktig. Han kan frälsa alla dem som kommer till honom. Hans verk är inte för litet. Hans hand är inte för kort. Hans arm är inte för kort. Så om du känner dig träffad den här söndagen och vet att du är en av dessa syndare som inte räcker till inför Gud, som kan läsa hans lag och se att du inte räcker till, Jesus är din frälsare. För Jesus är människa och Jesus är Gud. Gud delar ut frälsningens gåva åt alla dem som kommer till honom. Han delar också ut andliga gåvor åt alla dem som han har kallat. Frälsningens gåva ligger öppen för dig den här söndagen. Den ligger öppen för dig även fast du har gjort uppror i ditt hjärta och förkastat Gud om och om igen. Än idag är nådens tid. Förkasta honom inte mer. Kom till frälsaren. Förstå att han har blivit sänd för syndares skull. För att du ska få evigt liv. Detta är det allra viktigaste. Alla som talar genom Guds ande säger Jesus är Herre. Så även vi som tror på hans namn. Vi säger att Jesus är Herren. Vi bekänner oss till honom. Han är vår Gud. Han är vår konung. Det bör vi förstå när vi tar oss an ämnet de andliga gåvorna. Nästa gång ska vi fortsätta med det. Låt oss avsluta med att be tillsammans. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för det här ordet, för det här orden som vi har fått ta del av den här söndagen. För Paulus inledande ord om hur vi bör ha grunderna rätt, hur vi bör förstå att Jesus är Herren först och främst innan vi förstår någonting annat. Att vi inte kan komma och kasta oss in i ett ämne som är så kontroversiellt och ger så mycket orsak till känslor bland människorna om vi inte först förstår vem Jesus är. Herre, ta vara på det här tillfället att tala till oss, forma våra hjärtan och föra dem närmare Kristus. Att lära oss grunderna i tron om igen, Herre. Så att vi kan verkligen stå fasta när det kommer till andra ämnen. De andliga gåvorna än vad det må vara. Herre, vill vi också be för dem som den här söndagen har hört ditt ord. Och som inte känner dig. Som är långt ifrån dig. Vars hjärtan är hårda som sten. Herre, förbarma dig över dem. Tala till dem. Ta vara på det här tillfället. Gud öppnar deras hjärtan så att de kan se och förstå vem du är och vem Jesus är. Herre, vi ber för dem. Vi ber om frälsning. Vi ber när vi fortsätter med detta ämne att du på samma sätt talar till oss andligen genom din ande, Herre. Så att vi får en rätt förståelse av allting. Herre, vi ber allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.